för någon vecka sedan eller två så kungjordes ju då att Malteserordens storkansler, the Grand Chancellor, den tyske friherren von Bösenlager, hade ombetts att avgå då av stormästaren, som då tillsammans med den här kardinalis Patronus då, som är påvens representant i Malteserorden, hade kallat in Bösenlager och sagt att han hade då ett brev från statssekretariatet som då sades det då innehålla att von Bösenlager borde lämna sin post som storkansler. Man kan väl säga då kanske lite grann på organisationen av Malteserorden är ju det att Malteserorden liksom Heliga Stolen är ju en suverän stat, märkligt nog. Den Heliga Stolen som det heter, eller då snedstreck Vatikanen, är också en självständig stat, fast ändå Vatikanen har ett mycket litet territorium som ju är kriteriet då för att kunna vara en självständig stat. Malteserorden behandlas ju också sedan gammalt som en självständig stat, fast den har inte egentligen har något eget territorium medan några hus i Rom. Men den har av gammal historisk hävd, liksom även Heliga Stolen då, erkänt som ett statssubjekt i folkrätten. Man kan bara klart för sig det att både Heliga Stolen, snedstreck Vatikanen och Malteserorden är två skilda så att säga, suveräna stater. Och det där är ju då svårigheten lite grann hur två skilda suveräna stater ska kunna ingripa i varandras göranden och låtanden. Tidigare så var det som så att när man hade valt en stormästare så skulle han godkännas av påven. Men sedan i en ändring av konstitutionen 1997 så tog man bort den här bestämmelsen att en stormästare måste godkännas av påven. Och detta var då för att understryka Malteserordens absoluta suveränitet och att det inte fanns några förbindelser längre med Heliga Stolen eller Vatikanen. Man kan alltså ha klart för sig från början att det är två skilda suveräna stater. Men i alla fall så finns det ju då så att säga i Malteserorden också en kardinalis patronus som är då den amerikanska kardinalen Burke som har den här befattningen. Och det där är då en länk, en gammal kvarvarande länk då mellan påvestolen, mellan Heliga Stolen och Malteserorden. Den här kardinalis patronus har till uppgift då egentligen att bevaka då de här rättsriddarna, de här munkriddarna. Malteserorden bildades då på 1100-talets början, så bestod orden från början utav aristokratiska munkriddare. Det var de som svarade för pilgrimernas väl och ven i det heliga landet. Så att alla medlemmar i Malteserorden bestod ursprungligen av munkar, snedstreck riddare som hade avlagt de heliga löftena. Och det där är egentligen grunden för hela Malteserordens suveräna existens, i att det finns då den här kadern av de här gamla professed knights eller rättsriddarna, alltså munkriddarna. Och de har typen då frater. Och det är då den här kretsen då som de styrande i Malteserorden ska hämtas. Alla stormästarna måste hämtas i den här kretsen av fratrar, alltså munkriddarna. De har ju surit på munklöfterna, de lever i celibat och fattigdom. De är inte munkar egentligen, meningen de har avlagt samma löften. Och det där är en väldigt viktig grupp i Malteserorden. Problemet är bara det att den där gruppen håller på att dö ut. Så numera finns det, utav Malteserorden cirka 12-13 000 medlemmar, så finns det nu bara cirka 60-70 utav den här så att säga högre religiösa gruppen kvar. Och det är egentligen de som den här kardinalis patronus och påvens representant ska hålla ett öga på, så att de lever så att säga i enlighet med kyrkans regler och förordningar. Sedan har den här tiden då tillkommit ytterligare en klass utöver den här första klassen som är rättsriddarna, så finns det också en andra klass som heter lydnadsriddarna, Knights of Obedience. Och så finns det också en tredje klass med de mer så att säga vanliga lekmannariddarna. Och de här lydnadsriddarna då, det var den klassen som den här avskedade von Bösenlager tillhörde. Han har alltså avlagt ett speciellt lydnadslöfte till sin orden och till i sista hand till påven att man omedelbart ska lyda en order som kommer. Och när han då fick order om att han måste avgå från sin post som storkansler i orden, så vägrade han ju att lyda då, som han borde ha gjort. Och då har man använt det här så att säga lydnadskriteriet då, som som en anledning till att helt enkelt då sparka ut honom ur, både från befattningen och ur Malteserorden. Och i det läget då så har von Böselager, han gillar ju inte det här naturligtvis, att så att säga bli utsparkad då för någonting han inte tyckte att han var skyldig till. Då har han vädjat till påven och sagt att jag tycker den här avskedandet är felaktigt. Jag minns han inte brutit några av kyrkans regler och mina löften, utan jag har alltid som storkansler och tidigare som säga, hospitaliär som ansvarig då för hjälpinsatserna överallt i världen minsann följt kyrkans regler och råd. Och så hör det ju till bilden då att det här har nu kommit att kallas kondomstriden. Men faktum är då att i något sammanhang då när Malteserhjälpen, det finns en internationell Malteserhjälp, ingrep då i områden där så att säga, det var väldigt stor risk då för spridning av sjukdomar, alltså sexuella sjukdomar och AIDS och annat, så kom det att delas ut så att säga kondomer och födelsekontrollsmaterial. Och även om det kanske är en sanning med modifikation, så har detta gjorts då till en, i alla fall i pressen, en huvudsak då till varför storkansen von Böselager då inte skulle ha följt kyrkans normer och regler på det här området. Nu har ju Böselager själv sagt att detta inte faller, när han fick veta om att det skedde på det här viset, så hade han då stoppat det hela. Men ändå då har nu den här saken hunnit i fatt på honom och kommit att leda huvudanklagelserna mot honom. En del av den här tvisten kanske är klarlagd, att det hänger då på storkansen von Böselagers agerande som på den tiden han var hospitaliär i Malteserorden. Detta är inte hela sanningen, utan egentligen är det så att det har länge förekommit så att säga friktioner mellan två olika falanger då i Malteserorden. Friktionerna då råder mellan å ena sidan de här munkriddarna, vars antal då så att säga avtar mer och mer, och de här lydnads- och lekmannariddarna å den andra sidan, som då tycker att de vill ha lite mer att säga till dem i ledningen av Malteserorden. De stora och viktiga ämbetena som stormästare och storkommendör går ju huvudsakligen till de här fratrarna, eller alltså rättsriddarna. Medan man då i den här större kretsen, som ändå består av majoriteten av riddare och andra, tycker att man gärna vill komma in så att säga till köttgrytorna lite grann i maktens inre centrum och vara med och styra ordet på ett bättre sätt än de här kanske numera äldre och grånade rättsriddarna gör. Så man kan säga att det är lite grann av en maktkamp också då för hur Malteserorden ska se ut i framtiden, om den ska då förbli en inom citationstecken medeltida riddarorden då, kännetecknad av de här medeltida munkriddarnas karaktär.
Vad är det nu påven ämnar göra? Han tillsatt en kommission som ska se över ledningen.
Det som är uppseendeväckande i detta är ju då att det står att man har då tillsatt så att säga en tillfällig ledare för Malteserorden, vilket då är storkommendören. Det är den personen som står som nummer två i hierarkin, eller Grand Commander. Och hans arbete är just det, att tillträda i just i sådana här fall där stormästaren avgår eller försvinner. Men det som är lite uppseendeväckande är att det då i den här officiella kommunikerna sägs att i avvaktan då på tillsättandet av en apostolisk delegat som då skulle styra Malteserorden. Och detta är ju någonting absolut historiskt nytt i så fall, att Malteserorden, som alltid har varit en totalt suverän enhet då med egna stormästare, då skulle styra så att säga utav en apostolisk delegat tillsatt av Vatikanen. Det där är ju en mycket intressant folkrättslig fråga. Hur en stat kan styra en annan stat så att säga. Då kommer man in igen på att det är två skilda stater. Det handlar om dock naturligtvis att påven och påvestolen ändå via den här länken som finns då till rättsriddarna av de andra. Det är terra incognita här på något sätt hur det här ska hanteras. Detta har inte hänt förut.
Just riddarnas å ena sidan är de på högsta ledning i Malteserorden som är suverän, men å andra sidan är de just i det faktum att de är munkar, står under lydnad till påven.
Precis, ja. Det här är ju en lång historia. Den här orden tillkom redan på 1050-talet då, i korstågstiden, redan när man då var på väg att erövra Jerusalem. Jerusalem erövrades då av korståget, det första korståget 1099 redan då. Och sedan så utvecklas ju då de här Johannesriddarna då, eller Johanniterriddarna som det heter ursprungligen, i det här Johanneshospitalet som låg ganska nära den heliga gravens kyrka. Och den heliga gravens kyrka, det är ursprungskyrkan naturligtvis då för den här andra påliga orden, den heliga gravens av Jerusalem riddarorden som jag har ju tillhör inne i stormagistratet för närvarande. Även om jag också har varit verksam som Malteserordens ambassadör i Jordanien för många år sedan. De här munkriddarna då på 1100-talet var ju då så framgångsrika och agerade så självständigt att det var påven Paskalis den andre år 1113 så utfärdade han då en bulla som då ger Malteserorden, de heter inte Malteserriddare på den tiden, de heter Johanniterriddare, som ger Johanniterriddarna rätt att vara fullständigt suveräna och rätten att välja sin egen stormästare utan yttre påverkan. Egentligen vad nuvarande påven Franciscus gör är att han måste ta i beaktande så att säga då sin företrädare Paskalis den andre bulla 1113. Så att det gäller att gå ner i Vatikanarkiven djupt ner i den här valven där nere och syna den där bullan från 1113 för att jämföra med vad som händer år 2017.
Det är som du säger, det är nytt och det är historia. Det är lite svårt att se vad som kommer hända.
Framförallt är det svårt att se hur detta påverkar så att säga Malteserordens suveränitet. Påverkar detta Malteserordens suveräna ställning genom att man då skulle tillsätta en apostolisk legat? Ja, då är det ju inne i ett nytt förhållande för Malteserorden. Det vet man inte heller riktigt vad den här kommissionen kommer att säga då i slutet på månaden.
Hur lång tid tror du att den här granskningsprocessen kommer att ta?
Men som jag fattade hela att det ska vara klart nu i slutet på januari. Det är så jag uppfattar det hela.